Nu är det dags för en liten återblick till historien igen. Det här är ett ganska långt inslag, det är en dryg timme. Och det handlar om hantverksminnen. Och de som ska berätta om den här historien, det är Göte Linghede, Gunnar Alexandersson och Hans Larsson, som alla tre har varit aktiva inom hantverksyrket och den verksamhet som De Blindas Förening och SRF har haft. Tyvärr finns ingen tidpunkt för den inspelningen. Den är överförd från kassett som jag gjorde för ett par tre år sedan åt Riksförbundet. Jag beklagar ljudkvaliteten, men det går inte att få det bättre än vad det är. Däremot så tycker jag att det ändå är väldigt lyssningsvärt, för man lär sig mycket. Håll till godo.
Vi skulle alltså prata om hantverk och hantverkare under gången tid. Och Gunnar Alexandersson och jag, Göte Linghede, har ju varit hantverkare själva. Och Hans Larsson har ju genom försäljningsverksamheten fått god kontakt både med yrkesområdet och med många hantverkare. Och vi har nu tänkt att vi skulle kanske framförallt bygga vårt prat här på egna erfarenheter och minnen. Så långt de nu räcker. Vi tänkte ju börja i äldre tid, och då får vi då hålla oss till dokument som berättar om hur förhållandena var för hantverkarna under den tiden. Jag ska bara nämna först här lite grann om den äldsta tiden. 1846 så startade man vid institutet på Manila en sektion för undervisningen av blinda. Och då fanns undervisning i kolmakeri med på programmet. Och den undervisningen syftade till att ge de blinda ett arbete med vilket de skulle kunna åtminstone bidra till sin försörjning och skaffa ett lite större självständighet. Ja, det finns dokument som berättar om att man uppnådde stor yrkesskicklighet på grund av den här undervisningen. Men när man kom ut sedan efter skolgången, då stötte man på stora svårigheter att etablera sig och att få avsättning för sina produkter. Många som hade kommit från landsorten till Manila-institutet, de stannade kvar i Stockholm i förhoppning att man skulle där finna bättre möjligheter till att få utkomst på sitt arbete. Men som sagt, de stötte på stora svårigheter. Men det finns dokumenterat att 1869 så upprättades det ett arbetshem för blinda, där man sysselsattes med kolmakeri. Och det var fem som fick arbetsplats här till att börja med. Och de fem var från olika landskap. Det var en från Öland, en från Småland och en från Östergötland, en från Göteborg och en från Närke. Så det var landsortsbor allihopa. Ja, det var föreståndaren för Manila-institutet, Ossian Edmundborg, och en bergsingenjör, C.V. Johansson, som tydligen var initiativtagare till det här arbetshemmet. Borg, han startade med att försöka skaffa en ekonomisk grundplåt för den här verksamheten, och med hjälp av skolans Manillas orkester och sångkör så arrangerade man konserter och fick in lite pengar på det. Den här bergsingenjör Johansson, som själv var blind genom en sprängningsolycka, han tog kontakt med en del välsituerade personer som för att få dem att stödja verksamheten. Och bland dem så var det en byggmästare, Hellström. Han ägde ett stort tomtområde på Östermalm, förresten i hörnet mellan Linnégatan och Nybrogatan. Och det, på det tomtområdet så fanns det bland annat en stuga som innehöll två rum. Och det, där blev det här arbetshemmet placerat. De här som jobbade där, de kunde tydligen inte göra så stora förtjänster. Det sägs att det räckte nättigen till maten. De hade svårt att hyra sig någon bostad. Och då ordnades det, gjorde man i ordning, breda hyllor i lokalen nära under taket. Och sen då på kvällen när man hade jobbat 16-18 timmar så kröp man upp på de där hyllorna och hade lite sovplats. Ja, det här för arbetshemmet så bildades det år 1870 en särskild förening som skulle bedriva verksamheten. Och tack vare att den föreningen har fört mycket noggranna protokoll så finns det väl dokumenterat hur verksamheten bedrevs. Och Hans Larsson har ägnat sig åt att gå igenom de här och fått fram mycket intressanta detaljer. Och nu får du ta och fortsätta med att berätta lite om det.
Jag kanske ska låna den
mikrofonen.
Håller in här. Ja, som Göte sa här så var ett betydelsefullt datum för hantverket är och var den 26 november 1870. För då var det här sammanträdet som Göte pratade om. Och då valdes denna borg till ordförande i styrelsen för det här arbetshemmet. Man fastställde stadgar, man fastställde att en avgift skulle erläggas för oförutsedda utgifter om 100 kronor per år för var och en som sökte inträde till arbetshemmet. Men man fastställde också att avgiften skulle i första hand betalas av kommunen eller företaget där vederbörande har varit anställd och kanske förlorat sin syn i samband med jobbet, eller också av en anhörig till den synskadade. Men därest man inte kunde få ut den här hundralappen, då skulle styrelsen ta upp det till behandling och då fanns det möjligheter att man skulle bli avgiftsbefriad efter en ekonomisk prövning. Och de flesta, som Göte sa, de bodde på hemmet och man åtnjöt viss frikost. Och om man hyrde bostad utanför så fick man ett förnämligt hyresbidrag av 50 öre per vecka. Avlöningarna på produkterna man tillverkade, det fastställde man att det skulle uppgå till 66,66% av produkternas försäljningsvärde. Det här hemmet hade faktiskt efter ett år skapat en förmögenhet på 6860 kronor och 25 öre. Och med hänsyn till penningvärde så var det ganska mycket pengar om vi räknar om det till dagens värde.
Det var inte inkomströrelsen.
Nej. Det verkar som om hemmets ekonomi stabiliseras ganska snart. Och man höjde också avlönan till 75% av produkternas försäljningsvärde. Därest man inte kunde ha svårt att räkna ut ackorden eller räkna ut produkternas försäljningsvärde, så fick man en ersättning, en dagspenningersättning från början på 84 öre. Och den höjdes så småningom till 90 öre per dag. Och sen höjde man också efter ett år hyresersättningen med 25 öre per vecka. Så det uppgick slutligen till 75 öre per vecka. Men man var ju mån om att inkomsterna inte fick överstiga. Man fick inte tjäna för mycket. Och därför fastställde styrelsen det att den enskilde, skulle det bli för mycket inkomster för den enskilde Linde, då skulle överskott insättas på bankbok. Sen efter en tid så beslöt man att någon person med god färdighet i innanläsning skulle anställas. Och man diskuterade länge vem man skulle försöka att få till att ta den här anställningen. Och många sökte jobbet. Men för att finna rätt person, då beslöt man att man skulle anordna en tävling i tävlingsläsning. Tre personer utdelades i varje tillfälle. Man ordnade den här tävlingen två gånger om året. Och priserna vid varje tillfälle, det var första pris 10 riksdaler, andra pris 6 riksdaler och tredje pris 3 riksdaler. Sen anställde man också en person efter ett par år att undervisa i sång- och orgelspelning. Och han fick en ersättning av 1 riksdaler per dag. Ordningsreglerna, de var stränga. Alla arbetstagare på hemmet skulle vara hemma absolut senast klockan 10. Om särskilda skäl förelåg, då kunde eventuellt senare hemkomst beviljas. Men i god tid och helst en månad före skulle ansökan inlämnas till föreståndaren för erhållande av portnyckeln. Att kopiera den här portnyckeln, det medförde obehagliga konsekvenser. Arbetet började 6 på morgonen och avslutades 9 på kvällen. Och bönestunder ägde rum 7:45 på morgonen och 7:45 på kvällen. Ja, Gunnar har någonting intressant om inträdesanmälningar att göra.
Du ska få låna den här också, tror jag. Det är vänta, jag klär på det.
Ja, vi håller ju på och läser ur gamla tidningar och tittar på olika artiklar. Och då har vi hittat en sak ur tidskrift för Pinta. Det är ju tidningen som från maj 1874, när tidningen gavs ut av Manila Döpstund och Blindinstitut. Och där förekommer som sagt följande. Och det är arbetshemmet. Nu ska jag säga att det är en svårläst artikel, och vi som nu för tiden protesterar mot kanslisvenska och så. Det är nyttigt att läsa den här, för så märker man att den har sin föregångare. Det är vår kanslisvenska. Det i ett föregående nummer av tidningen omnämnda formulär till förbindelse som varje vid arbetshemmet inträdessökande måste vidfoga ansökningshandlingarna meddelats här nedan i sin helhet och lyder sålunda. Emot det styrelsen över arbetshemmet för blinda i Stockholm. Ute i detta hem mottager blinde en för att låta honom för att låta honom därstädes åtnjuta undervisning och arbetsförtjänst och övriga i hemmet intagna blinda förunnade förmåner förbinder sig en som fortfarande häftar i skyldighet att lämna en nödig fattig försörjning att ersätta nämnda styrelse. De kostnader styrelsen kan komma att få, komma att vidkännas i följd av en oförmåga att sig försörja påkommande sjukdom eller olycksfall till belopp av högst 100 kronor. Varav styrelsen dock ej uppbär något för en i mån av skedd utgift. Ägande styrelsen dessutom rätt att om ännu att om nödig bliver att blinde en på en bekostnad hemsända. Såvida den person åtager sig denna förbindelse förbindelsens uppfyllande icke är av styrelsen över arbetshemmet känd, skall vederhäftningsbetyg åtfölja förbindelsen. Ja. Jag hoppas att jag läser så pass att ni begripligt. Men jag själv har läst det många gånger och begripen ändå dåligt. Men jag tycker det är en härlig svenska.
Ja, man, när man läser de här gamla protokollen då måste man ju beundra de här som var funktionärer på den här tiden. Det är helt otroligt vad de kunde åstadkomma utan att nästan äga någonting. Och vilka framtidsvisioner de hade som i vissa saker kan till och med aktualiseras en ny dag där vi kan, som vi inte har hunnit att realisera. Jag fäste mig just vid de här inträdesansökningarna, vilka som sökte och hur man förhandlade sig fram till att få ersättningar från företag och kommuner. Bland annat hade man mycket diger korrespondens med Dannemora gruvbolag. De finns inte nu, så därför kan jag tala om det, annars så kan man ju riskera att bli stämd för det kanske. Men det var en arbetstagare som förlorat sin syn i arbetet och tog kontakt med arbetshemmet. Och Dannemora gruvbolag, de förband sig att betala enkelresa till dem till Stockholm, men inte därutöver. Efter förhandlingar så åtog sig gruvbolaget att betala ersättning om de tog emot den här mannen i fråga under ett halvår, men inte längre. Efter ytterligare förhandlingar åtog man sig att betala under 3 år, men inte längre. Slutligen blev det att man åtog sig att betala ett visst belopp under all framtid. Det var en person som hette Magnus Olsson från Lima socken i Dalarna. Han var både blind och han var dövstum. och han bereddes alltså plats i hemmet. Han blev sedermera en av de främsta korvmakarna i landet. Och hör och häpna, men det här arbetshemmet skickade hans alster för utställningar i Wien, Philadelphia och Paris. När gör Ezra hantverk det idag? Och han erhöll guldmedalj på samtliga ställen. Under mycket högtidliga former ser det mera så motfick Olsson en gratifikation om 40 riksdaler. Och det var ganska mycket pengar på den tiden. Men vad som var främst av allt, det var att arbetshemmets anseende stärktes. Den 30 januari 45 var också en betydelsefull dag. Därför att då inskrevs, eller som man säger här, beviljades eleven Petter Erland Svensson inträde. Ni känner till Petter Erland. Och det var på den här många gånger som det var långvariga och besvärliga förhandlingar med kommuner och med företag. Och ibland gick det mindre, ibland bra, ibland så gick det bra. Ett sådana fäste med det här, det var att den 27 mars 1885 så anmäldes att bortgångne korvmakeriarbetaren som hade varit på hemmet, August Olsson, testamerade sin kvarlåtenskap på 100 kronor till hemmet. Men han ville att den skulle användas för bildande av en sjukkassa. Se hur man tänkte till 1885. Man tog ifrån arbetshemmets sida kontakt med diakonistyrelsens så kallade förvaltningsutskott och gjorde en överenskommelse med dem att betala 2,50 kronor om året såsom sjukvårdspremie för varje anställd samt att räntan av de av Olsson donerade medel skulle inbetalas till diakonistinrättningen. Ja, på ett tidigt stadium också så blev styrelsen att eventuellt överskott på verksamheten skulle bekosta startande av ett tryckeri för framställning av böcker med vad man inom citat kallade blindstil. Och det första man gjorde, det var att köpa in och trycka 2000 ex av blindskriftssystemet MOB. Vidare beslöt man att trycka 20 ex av vardera Josia-boken, Domareboken och de två Samuelsböckerna. Och i april 1885, då kom man att tänka på att man skulle kanske stödja de blinda kvinnorna också, att som det heter sig bereda sig arbetsförtjänst, står det. Men dock endast kvinnor som bosatta i Stockholm. Det var en, speciellt en kvinna som stred, som hette, och hon förekommer även i det blindas föreningsprotokoll som smälte. Hon hette Evi Hammarstrand. Evi Hammarstrand. Och hon stred för att man skulle inrätta ett sånt här arbetshem. Men hon hade, det var inte så lätt. Det var svårt för henne. Därför att man ansåg i styrelsen att det skulle bli alldeles för kostsamt. Och hur det än var så var det männen som hade kostnadsansvaret, som man uttryckte sig. Och att det fanns andra projekt som var mera viktiga. Och då står det att då slog Emmy Hammarstrand näven i bordet och sa att det finns inget viktigare projekt än att skaffa arbete och blinda. Och för kvinnor alltså. Och därmed så fick hon i alla fall igenom att man tog upp, man skulle utreda frågan. Sedermera så inrättades ett arbetshem för blinda kvinnor och Klara Östra Kyrkogata. Det är väl nästan ännu förresten. Ja, jag vet inte om jag ska sluta med det eller om det är någonting. Jag kan ju nämna här om att ett som arbetsämnet när vi kommer lite längre fram till 1906, då hade arbetsämnet skapat en förmögenhet. Och då lånade man det blindas ren 50 000 kronor för inköp av fastigheten Majorsgatan 12. Men 1912, då beslöt man göra en hemställan hos det blindas förening om övertagande av verksamheten. Men man beslöt eller hemställde hos det blindas förening att arbetsämnets kapital även i framtiden skulle bokföras i särskild räkenskap. Hur de gör idag med det vet jag inte. Men det kanske Jan vet det var.
Det är Stockholm.
Ja, då vet inte han det heller då. Den sist beviljade ansökan om inträde till hemmet, den är daterad den 1 april 1912. Och honom känner ni nog. För den beviljades för Noak Algot Engelbrekt Fransson. Och avskriften av styrelsen för det blindas förenings beslut om övertagande av arbetshemmet för blinda ska jag läsa här. Styrelsen för det blindas förening får härmed till svar och eder skrivelse av 15 sistlidna februari rörande väckt förslag om eventuell sammanslagning av arbetshemmet för blinda och det blindas förening. Översända utdrag ur protokoll hållet vid det blindas förening sammanträden 3 mars 1912. Utvisande att det blindas förening för sin del godkänt det framlagda förslaget. För styrelsen över det blindas förening. Alrik Lundberg, C.A. Tulli. Nu lämnar jag ordet till Göte. Vänta, får du lite mikrofon här. Ja, jo. Göte påminner om en sak här som kan vara lika aktuell som idag. Man diskuterade även då kvalitet på varor och att borstar och korgarbreden skulle hållas skulle i en hög kvalitet. På den här tiden hade man basar på Norrbro som var öppna året om och där man sålde alla möjliga alster mera som en marknadsbasar om man säger så. Och då föreslog någon att man skulle sälja de här varorna där. Men Petter Äran, han var rädd för det. Han sa att ni får inte sälja produkter tillverkade av oss blinda för välgörenhets skull. Utan det ska vara välgjorda arbeten, fullgod kvalitet och med konkurrenskraftiga priser. Tills vi kommer upp till fullgod kvalitet. Vi får vänta med att sälja varorna tills vi kommer upp till fullgod kvalitet och till priser som vi kan konkurrera med likvärdiga produkter. Det var det jag gjorde med.
Nu gör du. Ett ögonblick får du allting här. Jag ser på det här. Ett ögonblick.
Ja, hittills har vi bara nämnt om kormakeri som yrke. Och det är lite oklart när man började också med borstbinderiyrket. Egentligen det enda belägg, eller enda stället det tidigaste stället vi har det omnämnt, det är när hantverksskolan för blinda i Kristinehamn startades 1884. Då finns det uppomnämnt att undervisning skulle ske i borstbinderi och kormakeri. Hittills har vi inte hittat något belägg tidigare. Sen blev det ju så att borstbinderi fick en allt större omfattning och kormakeri gick en krympande utveckling till mötet så småningom. Och det finns väl förklaringar till det. En är säkert den att borstar det är ju en artikel som ganska snabbt förbrukas och måste förnyas. Det gav ju bättre möjligheter att få en kontinuerlig försäljning än när det gäller korgar. Ja, jag tycker att det där uttalandet som Peter Erland Svensson har varit ganska karaktäristiskt för den verksamhet som har hjälpt hantverket allt fort medan det blindas förening har varit engagerade i det. När det blindas förening som vi startade 1889 hade blivit varm i kläderna och fått lite större resurser, då kom ju frågan upp vad man skulle kunna göra för att ge hantverkarna större möjligheter. Och 1903 så startade man dels en råvaruförsäljning till hantverkarna och man startade också en borspinneriverkstad i Stockholm för att sysselsätta mina vill. Och som sagt då 1912 då överfördes också arbetshemmet och deras korgtillverkning. Sen fick det här verksamheterna en ganska stor omfattning. Och den av oss som bäst känner till det och har mest kommit i kontakt med det, det är ju Gunnar Alexandersson. Och han ska berätta om verkstadsrörelsen och lite grann kring det.
Vänta lite.
Det här med det tekniska, det är besvärligt. Kunde du tagit någon ifrån Sveriges Radio eller TV?
Men där. Kanske det går. Nu.
Ja. Det här med den verksamhet som det blindas förening drev då från när de övertog korgmakeriet 1912. Och så småningom utökades ju också borspinneriet här i Stockholm. Det som Göte sa, ganska omfattande rörelse. Vi vet väl inte så mycket om i detaljer precis hur det drevs under 10-talet. Men 20- och 30-talet började man ju att finna uppgifter i årsberättelser och så här. Och det var ju inga stora saker som hände, utan det lunkade väl på, kan man säga. Det är klart att det var ju väldigt dåligt i slutet av 10-talet efter krigsslutet då, som då det blindas förening låg inne med stora material lager och hade svårt att bli av med det, för det var ju ett väldigt penningfall.
Och så var det dåligt.
Det var dåligt.
Krigsmaterial.
Ja, det var krigsmaterial. Krigsmaterial. Men omkring 1930 kan man säga att då sysselsatte verkstäderna ungefär 55 blinda eller synskadade. 30 på borstmyndriet och 25 på korgmakeriet. Och det drevs som en vanlig industri, kan man säga, att det var efter förhandlingar så fanns det ackordslistor både på borstbindare och korgmakare. Och de här ackordslistorna, kan man säga, att det själv blev också själva grunden till de ackordsberäkningar som gjordes när det blindas förening startade sin verksamhet, fast jag har helt mycket sedan dess naturligtvis. 1935 till exempel så tjänade en borstbindare ungefär i medeltal 1900. Och det var väl inte så stor inkomst precis, men det gick ju att leva på det hyggligt.
1900
kronor.
Om året.
Ja, om året, ja. Medelinkomsten för korgmakare var 1500 under 1934. Och på det området hände inte heller så mycket förrän framåt 1940 då det blev en viss ökning. Nu hände det inte så mycket på arbetsmarknaden på 30-talet. Det var inte stora förväntningar för varje årsskifte att man skulle få högre lön, utan det var ganska små summor det handlar om. Det var naturligtvis en fördel, kan man, eller förmån kanske, jag vet inte vad man ska säga, att få arbeta på verkstäderna. Det var det gav en säker inkomst åtminstone. Om det inte alltid var säkert att man kunde gå till jobbet för vissa tider, så var det permitteringar på grund av att det var svårt att bli av med produktionen. Men då blev det alltid något liten ersättning för den veckan man permitterat. För att det var omkring 20 kronor, och det räckte i alla fall att hålla livhanken uppe. För då, nu, det mesta arbetet på de här verkstäderna, det var ju det var ackordsarbete, så att den var som man pratade bort en halvtimme, fick man skylla sig själv, eller gick man och fika eller drack en öl eller vad de gjorde det. Ni vet ju vad man säger om borstbindare. Så fick man skylla sig själv, alltså. Blev man däremot tvungen, att man inte kunde komma överens med verkmästare, det fanns verkmästare på båda verkstäderna, om ackordsättning av ett arbete, så då fick man 90 öre i timmen. Och det var inte något avundsvärt, utan man försökte ju helst att förhandla sig till ett ackord. Bland folk här i Stockholm, alltså synskadade här i Stockholm, och det var organiserat i föreningen 1936, så var omkring 230 stycken. Och de 55 stycken av dem arbetade på verkstäderna, så förstår man att det var en stor grupp. Men det ändå så fanns det de som valde att själva att driva eget. Och jag tänkte berätta några ord om dem också, om några av dem. Man kan säga att det var ett 15-20-tal småhantverkare som hade egna verkstäder. Och de sålde med sina alster på, dels hade det bildats då en stor betydelse då man hade varustånd utplacerade i stan under ett tiotal dagar. Det gjorde att de som hade de här stånden fick in kontanter och sålde också en hel del. Alltså det var genom reklam och så. Det här har ju diskuterats många gånger, men för hantverkarna var det en stor sak. Det gav mycket av årsinkomsten som var baserat på försäljningar under det blinda stad. Andra inkomstkällor var ju lotterivinster som man också fick sälja till det blinda stad. Sen hade de flesta någon som nasade borstar. Och det är väl många som inte har förståelse för det, kanske inte i det här tiderna, men på 30-talet var det ju väldigt vanligt med nasning inom alla områden, inte bara borstar. Och det var inte blinda bara som var ute och nasade borstar. För det mesta så var det ju de som hade verkstäder och hade tur att få tag i en seende som var hygglig och hade intresse för just det här. Så kan man ju säga att han var en duktig försäljare, nasare, så försörjde han också hantverkan som försåg den med varor. Och det var väl de flesta här i Stockholm, jag kan komma ihåg, så hade de någon nasare. Och särskilt en som drev det ganska stort tidvis, och det går mycket historia om, han hette Hicke. Han byggde mycket sin verksamhet på nasare. Han gjorde väldigt bra. Han var en väldigt arbetsam och duktig hantverkare och gjorde bra varor, men var dyr. Och han var jag vill säga, omåttlig att arbeta. Det påstås om honom att tidvis så kunde han nästan jobba dygnet runt. Han, förutom då att han hade lasare, så sålde han bland annat så, till Åhléns, Åhlén & Holm hette då på den tiden, en slags toalettborsta som han blev expert på. Det skedde genom drejning, som de säger, som det kallas, att man var materialet mellan två trådar och maskin virade ihop det där så det blev en borste. Och så böjde han den där i en båge, och sen hade han en man som, när båge var ihop, så slog ner den där i ett skaft, alltså i ett träskaft, och då blev det en båg, nästan som en boll, den här toalettborsten. Det gick väldigt bra att sälja, och det, som sagt, de köpte ett tusental i taget av Vicke. Och då, han drejade själv, och så hade han en man då som slog ner borsten i skaftet. Och dels, de pressade ju priserna naturligtvis, och Vicke var ju tvungen att se till att det blev billigt material i borstarna och så. Lär han sagt åt den som slog ner det materialet, eller borsten i skattet, att han skulle också borsta ner det här tusentalet borstarna på en cykelvagn. Så han sa, kör det försiktigt, Kosse, så materialet finns kvar när det kommer till att gå ner. En annan, han sa att Vicke var, det var, han lika omåttligt som han arbetar, så tog han så ordentliga perioder ledigt också. Han, och då, det går ju också mycket historia om. Hans liv gick väl upp och ner. Det var lömsom vin och lömsom vatten. Men han hade alltid den säkerheten med reserven, påstås, att när det var, gick ut för honom allt för mycket, då åkte han ner till Västergötland till sina systrar, för de hade alltid pengar och satsade en del på honom. Så till exempel har han lyckats få dem att satsa, och kanske andra också, att han skulle öppna bageri i slutet på 20-talet. Det kommer jag mycket väl ihåg, när att då var jag bara pojke och gick på Tomtoda och träffade Vicke på Tolvans gård. Då började han få fråga om vad vi fick för bröd på Tomtoda, hur det var, hur vi tyckte om det då. Då skulle han öppna bageri. Det var finklädd, hade käpp med silverkruka. Men jag vet inte hur det gick med bageriet. Någon större lycka blev det inte, men där han fortsatte som hantverkare. De som var annars arbetare som hantverkare eller drev eget hade ju oftast arbetat på verkstäderna före. Och man kallade det felskilda blinda. Alltså, man sa i Stockholm att det var de som hade jobbat på verkstäderna, och så enskilda blinda. Och det, jag hade aldrig lyckats förstå vad det kom av, men så det begreppet finns också i Göteborg. En annan hantverkare som lyckades mycket bra egentligen, och som hade arbetat på borstbinderiet men slutade 1617, var Carl Delvin, som hade sin verkstad på Skeppargatan till att börja med, och drev den och en affär på Linnégatan. Han var en mycket duktig affärsman, och det visade sig att han så småningom satsade en hel del på penseltillverkning och blev känd här i landet under 30- och 40-talen åtminstone. Det var, då dög inte andra penslar än delvinare och målare. Delvin var religiös, men han kom inte undan i alla fall det här att borstbindarna drack lite. Det måste jag göra med dem som jobbade också. Jag kommer ihåg, jag var mycket där uppe när jag var pojk. Jag kommer ihåg när man kom upp och frågade efter, och en gubb, när han var i Stende så jobbade åt honom, var farbror Halvarsson var någonstans, och då var det alldeles tyst, man sa ingenting. Det var ganska ofta som farbror Halvarsson satt av 14 dagar på Östermalms fängelse över Kuna. Han hade jobbat i tvätten, påstås det. Han led aldrig av någon av brist på underkläder, för han hade träben, och det där han använt som förvaring när han gick ut och stoppade med sitt träben. Alldeles bredvid Delvins verkstad så låg också en annan borstbinderiverkstad, en brevsarbetsvete KG. Han hade också arbetat på föreningens verkstäder, men valt att själv jobba och sälja sina varor till deras produkter. Och han var ganska tystlåten. Det är flera av oss här nu som känner dem här, att om honom, han var skärgårdsbo och kom från skärgården och hade där sitt sommarställe också. Och hade blivit inblandad i, det var ju mycket smuggelaffärer på 20-talet. Det har vi hört talas om, alltså här Niska och där. Han och en släkting, de hade ju en båt tillsammans, så det blev väl för frestande, så att på höstkanten så var han med och forslade lite sprit in till Stockholm, och de åkte fast också, han och släktingen, och hamnade snett över gatan och Skeppargatan på Östermalms polisstation istället. Där fick de sitta några dagar, var månadsskiftet oktober. Så första oktober på morgon så kom en av poliserna in och sa: god morgon mina herrar, nu är det flyttdag, idag flyttar vi upp till Kungsholmen. Men det var inte så farligt. Nej, i alla fall, det var en strävsam man, och han levde vanligt. Man kan väl säga att det många gånger när vi talar om 30-talet och 20- och 30-talet så låter det väldigt dåligt, att folk hade det dåligt. Och det är klart, man hade väl så bra som, men det var ju alla, när man talar om hur lite pengar så folk tjänar, så ska man inte glömma att det kostar ju väldigt lite också, det man som mat. Och säga det att det var mycket duktigt folk som arbetade på verkstäderna på Majorsgatan, både kojmakare och borstbindare. Det här nu att jag har talat lite om sprit och så, ska inte tyda så att de var alkoholister eller hade svåra spritproblem. Det fanns bland dem med naturligtvis, men det, man får förstå att det, som på borstbinderiet där jag själv jobbade, så vet jag ju att gubbarna som bodde på Majorsgatan kom mellan 6 och 6:30 och satt sig och drog borstar och höll på till 5 på eftermiddagen, tills den som städade kom med kvasten och körde ut dem. Då kan man nog kanske bättre förstå att då jobbar man även på lördagarna. Då kan man kanske lätt förstå att de som var lite törstiga, det var ganska lätt att fastna på Café 18 på måndag morgon om man träffade kompisar. Men det var som sagt var inte så att det var något missbruk av större art. Ja. Och Göte fortsätter.
Ja, det här som Gunnar berättar just om sypiga borstbindare för tanken på att för ett par år sedan så var det en redaktör på tidningen Land som kontaktade mig. Han hade tänkt sig att han skulle skriva en artikel just om det här gamla uttrycket, super som en borstbindare, röker som en borstbindare. Och då frågade han mig så där, vad det kommer sig av. Och jag hittade en snyggare förklaring. Jag sa att ursprungligen så hette det gnor som en borstbindare. Och det är ju något som stämmer bra. Så när det överförs på allt annat. De är överdängare på allting nästan. Men framförallt super som borstbindare, det hör man ofta. Ja, svär också. Och röker.
Ja, jag har mycket kör som en borstbindare.
Ja. Nu hade jag tänkt att vi är ju inne på 30-talet och jag lämnade ju Hantverksskolan i Kristinehamn 1933 som 17-åring och skulle då börja att försöka försörja mig på borstbinderi framförallt. Jag hade lärt också kolmagri, men det bedömde jag att det skulle vara omöjligt att sälja korgar där uppe i Tornedalen, för korgar man behövde, de köpte man på marknaden i Torneå, på finska sidan, så väldigt billigt. Man köpte ju billiga borstar också i Torneå, men det var inte riktigt så oöverkomligt att konkurrera med. Så jag skulle börja driva handel med borstar, tillverka framförallt. Och det var ju inte lätt just då under krisåren på 30-talet. Folk hade ju väldigt ont om pengar och det dröjde lite grann innan jag kom igång också, för jag hade ju fått ett anslag förresten utav det blinda förening och KMA på tillsammans 1 000 kronor som ett lån, räntefritt lån, för att bygga en verkstad med på Hemgården där. Men vi kom att dröja lite innan det där blev förverkligat, för att mina bröder hade ju åtagit sig att köra hem timmer från skogen och också sätta upp den här kåken åt mig för att det skulle kunna hålla sina kostnadsramar. Men jag fick ju syssla med lite av varje just på. Vi hade ju ett litet jordbruk så jag jobbade där då under tiden. Men jag började också göra lite borstar vid en hyvelbänk in i köket i vår stora kök. Ni vet, uppe i Tornedalen har de ju sådana här väldiga kök som är över, ja, året var det 40 kvadratmeter. Jag hade fyra fönster och jag hade en hyvelbänk vid ena fönstret. Sen gammalt brukar det stå i där. Den började dra lite borstar och sen hade jag kunde inte ha sax för att hugga materialet. Och den andra saxen för att klippa borstarna, den fick jag ha uppe på vinden som var oinredd, alltså helt kall på vintern. Och det var ju inte så lätt, åtminstone när man skulle klippa borstarna kunde man inte ha handskar på händerna, man skulle känna om det blev bra. Så det var inte kallt på händerna, men jag fick ta det i korta etapper. Sen gällde det att sälja de här sakerna och jag gav mig ut i byn där jag bodde med en stor mangelkorg på pakethållaren till cykeln och tog mig fram till åtminstone en del av gården. Jag hittade inte bra i den. Jag lyckades prångla ut en del. Det var som sagt ont om pengar, men man var intresserad av varorna som jag visade och man tyckte, och man behövde dem så väl. Men det fattades många gånger pengar som de fick avstå från att köpa. En del sålde man ju. Hade ju en del nyheter med dem som var helt obekanta där uppe. Och till exempel Levanger, om ni vet vad det är. Det är en skurborste med långt som man sätter på skaft. Det var ju obekant. Och det fick jag ju dem att förstå att det vore väldigt bra om jag skurade av dem. Så de gick bra att sälja. Och jag ska inte ta för mycket tid med det här. Med tiden så tänkte jag att jag måste ju... Det där räckte ju inte långt, den här försäljningen. Jag försökte ju komma ut i andra byar och få lots med mig så jag skulle hitta och sådär. Men man var väldigt beroende av väder och man... Ja, en hel höst. Man har jobbat upp på lager och skulle inte sälja. Det kan bli förstört om att det regnar för mycket. Då tänkte jag att jag måste skaffa mig andra kunder och... Sen var det väl 1937, då hade jag varit i Stockholm här på ett ombudsmöte, mitt första ombudsmöte, och träffat andra och hört hur de bedrev sin försäljning, och jag hade också varit på verkstäderna och sett här att det var en väldigt skjuts på borstbinderiet här, och man hade tränat upp sig genom ackordsarbetet, så man hade en väldig produktionsförmåga. Det där blev nog en kick för mig, och jag tänkte att jag måste ju göra någonting i min situation också. Och då jobbade jag upp ett lager, och jag hade bestämt mig för ett sortiment. Och jag hade låtit trycka en prislista som så riktigt vederhäftig. Det stod G. Larssons Borstbinderi där uppe. Jag heter Larsson på den tiden. Och sen fick jag en 16-årig kille med mig. Och själv var jag 21 år. Och vi gav oss iväg med cykel. För jag cyklade faktiskt på den tiden. Särskilt när jag hade någon med mig, så gick det bra. Och jag hade väskor med prover på pakethållaren. Och får ut och besökte handlare uppåt Tornedal. Från början hade vi inte alls bestämt hur långt vi skulle åka. Jag tänkte, det här måste jag pröva mig fram. Men det har varit förlängt undan för undan. Till sist var vi uppe i Pajala. Då hade vi kommit 18 mil. Men det gick inte på en dag, men vi tog det ju så smått. Och aptiten hade vuxit, så det gick så pass bra att få på det, få order. Konstigt nog, för vi var ju tämligen primitiva handelsresande här. Skrev upp orderna i någon sorts anteckningsbok. Jag tror att det var varorna som talade mest för oss. Och kanske den där pampiga prislistan också. Ja, på återvägen så, vi kunde inte återvända samma väg tillbaka, utan tog en sväng över Korpilombo då. Och när vi kom dit så var det bara 5-6 mil till Överkalix. Fick lust att fara dit också. Men då, den dagen började det regna så förtvivlat. Ja, vi kom en bit på väg, vi kom till ett ställe, en och en halv mil därifrån, till en handlare som vi kom in till. Började packa upp och visa grejerna, så kommer en flott bil, stannar utanför. Och kommer in en man och hälsar resolut på handlaren. Och så började han prata med mig. Då befanns det att han reste för Husqvarna borstfabrik. Då kände man sig ganska billig när man stod. Men det var en hygglig karl där, och han kände ju, han bodde i Haparanda förresten. Han kände ju mina släktingar och så vidare. Och då sa han till handlaren, nu den här gången ska du handla av honom. Och så sa han, det här är ju bra, titta på priserna, och det är ju riktigt bra priser, sa han. Och det är fina varor, och han hjälpte mig att sälja. Det är ingen bra ord den gången. Men sen då var ju självklart för mig att nu är det bäst att vända av helt mot. Så nu har ju han farit och tagit sålt här. Och det var ju typ det. Jag hade dragit på så mycket jobb, så det var problemet att jag skulle leverera de här varorna. Det jag gjorde på dag räckte inte alls. Men jag fick tag i en annan blindhantverkare som bodde några mil bort, och han lovade komma och hjälpa mig. Jag fick tag i en liten verkstadslokal extra så vi kunde flytta dit grejerna. Och sen så småningom klarade vi av det hela. Det var den tiden. Då fick jag liksom starten på det hela. Och det började rulla lite. Och under krigstiden, då var det ju inte frågan om att kunna, då var det inga problem att sälja. Det var saker man kunde få fram. Och problemet var att få fram råvaror ifrån materialdepån i Stockholm. Men det var inte svårt att sälja. Men det kom ju tider då man började förstå att det skulle vända på sig helt och hållet. Och jag tror att jag ska gå in då på och nämna att 1944, då hölls det ett hantverkarmöte vid det blindas föreningsombudsmöte. Och där så utarbetade man en resolution som sedan ombudsmötet också antog. Där man ställde krav på att De blindas förening skulle ägna stor uppmärksamhet åt att förbättra undervisningen för hantverket och att ordna bättre avsättningsförhållanden och att skaffa fram en mer tidsenlig utrustning. Ja, DBF antog ju den här resolutionen och man beslöt också enligt hantverkarmötets förslag att det skulle tillsättas en hantverkskommitté. Och den kommittén hamnade jag i. Jag blev sekreterare där. Och det blev ganska mycket jobb med det där. Vi tog itu med de här frågorna som resolutionen hade pekat på. Vi stötte oss lite med skolorna genom att påstå att det inte var utbildningen så som den borde. Det hade ju börjat komma fram en del ny utrustning, klippmaskiner och pulsmaskiner och sånt där. Men det fanns inte vid skolorna, till exempel. Och avsättningsfrågorna, den var ju verkligen i stödsleven för att den här centraldepå för blindas arbeten skulle starta så snart byggnaden kunde färdigställas efter kriget där, ute vid Tomtoda. Och den skulle ju också ta upp försäljning av de färdiga produkterna vid sidan av förmedlingen av material. Och då blev det ju en väldigt angelägen uppgift för hantverkskommittén att få den här uppläggningen så välfungerande som möjligt. Och det fanns mycket att göra då. Kommittén lanserade ju förslaget om ett gemensamt varumärke som skulle möjliggöra en effektivare reklam för hantverksprodukterna, borstarna framförallt. Och man satte igång för att utarbeta en katalog, ett sortiment som skulle kunna utgöra sedan en gemensam katalog för hantverkarna. Och inte minst så fick man uppgiften att utarbeta något system för prissättningen. Ja, i alla fall, det där var ju något som gav hantverkskommittén mycket jobb och blev föremål för mycket diskussion också bland hantverkarna landet runt. Där vi, hantverkskommittén, fick stå i skottkluggen ganska många gånger. Sen när den här byggnaden i centraldepån var färdig 1947, när man började sin verksamhet, då hade man väldigt svårt att organisera försäljningen utav borstarna. Och då till sist så fann man det lämpligare att De blindas förening skulle ta hand om den sidan av saken, alltså försäljning av färdiga produkterna, därför att det var svårt för en statlig organisation som centraldepån var att komma ut till näringsidkare och industrier och så och sälja varor. Det skulle vara lättare för ett enskilt företagare. Det blev alltså upprättat att det finnas ett försäljningskontor 1950. Sen gick det på det sättet ett tag, så man drev med två företag där ute i lokalerna. Och 1953 då blev det beslutat att centraldepåns verksamhet och försäljningskontorets verksamhet skulle slås ihop under ett särskilt aktiebolag. Det är Blindas förenings försäljningsaktiebolag. Och det tillkom då. Och sen är det ju, sen har ju Hans varit anställd ända sedan 1953 och har ju varit den som har lett den verksamheten. Vi hade väl räknat med att vi skulle få det lite grann belyst. Men vi är ju inne i ganska aktuell tid då, så att den är rätt så känd Och vad säger du, Ingemar? Kanske vi ska sluta här nu.
Vi ska väl ge chans till Janne och morgondagens hantverkare.
Jo, men Hans, när du nu är där framme, vad ska vi äta och
hittar vi det? Du tänker på det. Det påminner om, jag läste ett protokoll från De blindas förening där man då efter ett år så hade man ettårsjubileum. Och då beslöt man det att man skulle subventionera den jubileumsmiddagen. Och då står det på det protokollet, man skulle även inbjuda synskadade, eller blinda som det kanske stod, från hela landet. Men han utgick ifrån att alla som kom upp till Stockholm skulle få bo gratis hos någon medlem i Stockholm. Subventioneringen bestod av, för var manlig blind subventionerades en krona och för var dam 50 öre. Jag garanterar idag vid full täckning.